Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Hör så Herrens ord i dagens episteltext på den 23 söndagen efter trefaldighet. Så skriver aposteln Paulus i sitt andra brev till församlingen i Korint, det 8 kapitlet och från den 9 versen. Ni känner ju vår Herres Jesu Kristi nåd. Han var rik, men blev fattig för er skull, för att ni genom hans rikedom skulle bli rika. Genom hans fattigdom skulle bli rika. Jag ger mitt råd i den här saken, därför att det är bäst för er, ni som redan i fjol var först både med att påbörja arbetet och att besluta om det. Fullfölj nu arbetet, så att ni som var villiga att besluta om det också genomför det efter de tillgångar ni har. Finns den goda viljan, så är den välkommen med vad den kan ha, och bedöms inte efter vad den inte har. Detta säger jag inte för att andra ska få det bättre och ni får det svårt, utan för att alla ska få ha det lika. Just nu kommer ert överflöd att avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla, som det så skrivet: den som samlade mycket fick ingenting över, och den som samlade lite led ingen brist. Amen. Herre, helga oss i sanningen.
Ditt ord är sanning.
Amen. Ger du och jag till församlingen? Ger vi mycket? Eller ger vi lite? Varför ger vi? Ger vi för att vi måste? Eller ger vi för att vi vill? Ger vi med glädje? Eller ger vi lite motvilligt? I dagens text talar aposteln om insamlingen till den fattiga församlingen i Jerusalem. Han skriver till församlingen i Korint för att mana dem att bidra till att stödja de kristna i Jerusalem. Det var ju härifrån evangeliet hade utgått, som profeten Mika hade profeterat. Undervisningen ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem, Mika 4:2. Jesus hade lidit döden på korset i Jerusalem. Där hade han också uppstått, och så småningom hade han farit upp till himlen och sänt sin helige ande som kyrkans lärare. Apostlarna hade i andens kraft förkunnat Guds ord, och budskapet spred sig snabbt vidare från Jerusalem ut över den då kända världen. Men i den församling där allting började, så uppstod snart en kraftig förföljelse. Man led svårt och man behövde hjälp på alla sätt. Och aposteln Paulus, han tar sig an uppgiften att samla in från de övriga församlingarna till moderförsamlingen. Han åker runt och han skriver flera brev för att förbereda sin insamling. Staden Korint var ju en välbärgad stad med omfattande handel, och församlingen i staden var uppenbarligen en ganska välbärgad församling. Han skriver i sitt första brev: ni är redan mätta, ni har redan blivit rika. 1 Korinthierbrevet 4:8. Men församlingen var inte bara materiellt välsignad. Den var också andligt välsignad, som aposteln säger på ett annat ställe: i honom har ni blivit rika på allt, i fråga om tal och all insikt, eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Frågan var nu: skulle de bli lika rika på generositet? Skulle de ge av sitt eget materiella, sina egna pengar, sina egna egendomar för att hjälpa den församling som de hade att tacka för att de hade fått del av vittnesbördet om Kristus? I verserna innan dagens text berättar aposteln om en annan grupp församlingar som kanske är motsatsen till hur vi föreställer oss en givare. Han skriver: Vi vill tala om för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Fastän de hade varit hårt prövade har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga och helt frivilligt, det kan jag intyga. Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt de heliga. Andra Korintherbrevet 8, vers 1-4. Aposteln vill sporra församlingen i Korint till ett ivrigare givande genom att berätta om församlingarna i Makedonien. De hade det svårare än ni har. De är fattigare och ändå gav de generöst till insamlingen, ja, över sin förmåga och helt frivilligt. De till och med bad enträget om att få hjälpa till. Hur är det med vår förmåga? Vi som bor i ett av världens rikaste länder, där de flesta inte lider någon brist. En undersökning visar att endast 9% av de kristna ger tionde. Hur många bland oss inom LBK ger tionde? En tiondel av vår inkomst till församlingens arbete. 15 personer med normal inkomst skulle kunna avlöna en pastor på heltid. Och vi tänker oss att arbetsgivaravgifter och sociala omkostnader uppgår till 50%. Och med ytterligare en handfull så skulle man kunna täcka upp till lokalkostnader och annat. Ändå är tionde för de flesta av oss ingen betungande utgift. Räkna gärna ut hur många procent av vår inkomst som går till nöjen, fritid och resor. Och låt oss ställa frågan, vad är egentligen viktigast i våra liv? Tionde är inget krav för en kristen. Nej, givande överhuvudtaget är inget krav för en kristen. Som aposteln säger i dagens text. Jag ger mitt råd i den här saken. Därför att det är bäst för er, ni som redan i fjol var först både med att påbörja arbetet och att besluta om det. Och på ett annat ställe säger han, jag säger inte detta som en befallning, utan för att pröva om också er kärlek är äkta när andra visar en sån iver. Andra Korintherbrevet 8:8. Varför är givande inget krav för en kristen? Svaret är att om det vore ett krav så skulle det motverka själva grunden till givandet, som man säger på ett annat ställe. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller tvång. Ty Gud älskar en glad givare. Andra Korintherbrevet 9:7. Aposteln ville inte bara att de skulle ge. Han ville att gåvan skulle komma ur ett villigt hjärta. Det kan naturligtvis vara så att det ibland kan kännas lite motigt att ge när man inte har så det är jättemycket pengar och när man tänker att köpa någonting. Men tänk så mycket större en gåva känns om man vet att det finns ett hjärta bakom. Det finns ett hjärta bakom. Det finns en tanke bakom. Det finns en kärlek bakom. Jag vet inte om det kanske vi som är lite äldre minns det här när barna var små och man delade presenter eller julklappar, och det absolut mest värdefulla, det var inte att få en sak av barnen, utan det var när man fick ett litet handskrivet kort med, de hade ritat med kritor och kanske klistrat en liten hjärta på eller någonting, och det stod jag älskar dig pappa eller sådär, jag älskar dig mamma. Det fanns ett hjärta bakom. Det är det som kan vara betydelsefullt i givandet. Och det är det som ska driva fram vårt givande. Församlingen i Korint hade redan visat en vilja att delta i insamlingsarbetet som han skriver, ni som redan i fjol var först både med att påbörja arbetet och att besluta om det. Det kan vara enklare att visa en vilja och ta ett beslut än att genomföra vad man har beslutat. Och nu handlar det om att gå från ord till handling och fullgöra vad man tänkt. Och därför fortsätter han, fullfölj nu arbetet så att ni som var villiga att besluta om det också genomför det efter de tillgångar ni har. Vi talar om att det är viktigt med vilja bakom en handling. Att man vill, att det finns ett hjärta. Men själva handlingen är också viktig. Vad betyder det? Vad betyder en vilja att göra eller ge någonting om man i verkligheten aldrig genomför det? Du kanske har hört talesättet, vägen till helvetet är kantat av goda föresatser. Vägen till helvetet är kantat med goda föresatser. Det är ju talesätt. Alltså att man har en vilja, man har massa ambitioner. Paulus manar församlingen att omedelbart göra det de redan bestämt sig för att de skulle göra. Viljan att ge behöver ibland uppmuntras så att vad vi vill och vad vi avser förvandlas till gör och ger. Det kanske känns onödigt att säga, men givandet handlar ju inte om att man plundrar sig själv. Att man ger så att man själv inte klarar uppehället. Det handlar inte heller om att den som har lite jämfört med den som har mer. Templet fick mest gåvor av fariseerna som vi läser i evangelierna. De var generösa, men de var samtidigt rika. De gav av sitt överflöd av vad de kunde avvara. Men de var samtidigt rika. De var generösa, men de var samtidigt rika. Men Jesus förklarar att den fattige änkan som bara gav 2 kopparmynt, hon gav mer. Inte därför att hon gav mer pengar, utan därför att hon gav mer i förhållande till vad hon hade. Aposteln säger idag, finns den goda viljan så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har. Detta säger jag inte för att andra ska få det bättre och ni får det svårt, utan för att alla ska få det lika. Andra Korinthierbrevet 8, vers 12-13. En del säger, om jag hade 1 miljon, då skulle jag minsann bidra till kyrkans arbete. Och så känner man sig kanske goda med en sån bekännelse. Om jag hade mer, om jag tjänade mer. Men Gud är inte intresserad av vad vi inte har, utan han är intresserad av vad vi har. Finns den goda viljan, skriver aposteln, så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter med vad den inte har. Det är lätt att lyssna på köttet, på den syndiga viljan i oss. När vi ger generöst i Guds rike. Oj, nu gick jag miste om någonting. Men det är inte så. Det är som sådd och skörd. Om man inte sår får man ingen skörd. Om man inte ger får man inte tillbaka. Tycker man att man har en dålig ekonomi, så kanske förklaringen just att man inte är en god och en glad givare. Församlingen i Jerusalem hade det bekymmersamt. Men en gåva från dotterförsamling i Korint skulle inte ses som en förlust. Ett minus i kassaboken. Aposteln skriver, detta säger inte för att andra ska få det bättre och ni får det svårt, utan för att alla ska ha det lika. Just nu kommer ert överflöd att avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla. Vi kan inte komma ifrån att skriften lär en princip om sådd och skörd. Om vi ger generöst så kommer vi att belönas för det. Om man nu säger att man ändå knappt har någonting över när månaden är slut, så så kanske man ska fundera på varför det är så. Aposteln skriver på ett annat ställe. Det säger: den som sår sparsamt ska skörda sparsamt. Och den som sår rikligt ska skörda rikligt. Gud har makt att låta allt nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Skriften säger: han stör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta ska ge er säd och mångdubbla den och låta er rättfärdighet bära god skörd. Då blir ni rika på allt och kan vara frikostiga i allt. Andra Korintierbrevet 9, vers 6 och vers 8-11. Om man nu vill ha en god ekonomi, så förklarar aposteln att det absolut sämsta är att samla åt sig själv, att samla på hög, att lägga på hög, medan man underlåter att ge till Guds rike. Om de gav till församlingen i Jerusalem, så skulle det bli en investering för framtiden. De skulle få tillbaka när deras egen församling hade det svårt. Vi läser: just nu kommer ert överflöd att avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla, som det så skrivet: den som samlade mycket fick ingenting över, och den som samlade lite led ingen brist. Aposteln citerar i slutet av textsammanhanget ifrån Andra Mosebok. Och vilket sammanhang tror ni det kan vara? Är det någon som har en gissning?
Mannat.
Just det, mannat. Mannat i öknen. Gud försörjde sitt folk i öknen med manna från himlen. Det var brödliknande mat som Gud försörjde sitt folk med under den långa vandringen. Men de kunde bara samla ihop liksom vad de åt upp, en ranson. Om man samlade för att spara på hög, så växte det maskar i det. Och på så sätt så blev de hela tiden beroende av Gud. De var beroende av att lita på att han försörjde dem. De kunde inte göra sig oberoende av Gud genom att samla på sig ett förråd. Att samla på hög. Och den här texten citerar aposteln för församlingen i Korint. Om ni tror att ni kan samla på hög, att ni kan undanhålla, då kommer det visa sig att ni får ingenting kvar. Vi kanske minns liknelsen om punden eller talenterna och tjänarna. De tjänare som omsatte genom att investera vad deras herre hade gett dem i talenter eller pund. De kallades trogna och goda. Och deras pund gav också avkastning. Men de som ville spara genom att gräva ner sitt pund eller sin talent, de hade misslyckats med sin uppgift. Att tala om hur vi förvaltar vad Gud har gett oss som gåvor, det är en lagens förkunnelse som skär rakt in i våra samveten, eller hur? De gåvor som Gud har gett oss, ja, det handlar ju inte bara om pengar, utan det handlar också om våra naturliga egenskaper, våra färdigheter som Gud har gett oss att förvalta för sitt rike. Det handlar om vårt tjänande. Det handlar om vår tid. Det handlar om våra andliga nådegåvor. Och här har vi alla misslyckats mer eller mindre. Men om man nu känner sig trög när det gäller förvaltandet av det Gud har gett oss, hur får man kraften, viljan och glädjen att ge och tjäna? Aposteln förklarar idag vad, eller snarare vem, som motiverar oss. Ni känner ju vår Herres Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Ni känner ju vår Herres Jesu Kristi nåd, säger han till församlingen i Korint. Ni känner till budskapet om frälsningen av nåd alena, om att Jesus Kristus offrades i vårt ställe. Det var ni vet. Egentligen så borde det räcka som argument. Som motivation. Har vi en stor frälsare. Och en sån fantastisk frälsling. Så faller sig allt det andra naturligt. Då borde vi förvandlas till glada och generösa givare. Givare av oss själva till Gud. Och givare av oss själva till våra medmänniskor och till våra syskon. Inte för att vi känner oss pressade, utan av tacksamhet för att vi är glada och lyckliga. Våra naturliga egenskaper, alla våra egendomar, vårt tjänande, vår tid, våra andliga nådegåvor och pengar är inte någonting som vi ger för att Gud ska bli nådig. För att Gud ska ge till oss. För att Gud ska förlåta. För att vi ska blidka honom. Vi ger av tacksamhet. För att Gud är nådig. För att Gud har förlåtit oss. Genom att nagla våra synder, vår egoism, vår materialism och självupptagenhet på korset. Och för att Gud är blidkad. Gud är försonad genom hans offer i vårt ställe på korset. Se inte på dig. Se inte på din egen förmåga, dina tillgångar eller dina ansträngningar. Se på Jesus. Se på hans kors och hans törnekrona. Se på hans kärlek. Kärlek och handling handlar inte om att göra vad man har lust att göra, vad som är bekvämt att göra och det som inte fordrar en uppoffring. Se på Jesus. Han var rik, säger dagens text, men blev fattig för er skull. För att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Han levde innan människoblivandet i Guds närhet och delade hans härlighet. Han var i ljuset. Han var, ägde himlen, alla skatter, allt majestät. Människan hade vänt Gud ryggen. Den Gud som Gud skapat. Den Gud som hade skapat oss till sig och gett oss livet. När Adam och Eva bröt mot det första budet och åt av frukten, så handlade det om att man satte sin egen vilja, sina egna tankar, sina egna inbillade behov framför Guds vilja. Det handlade om att lita, att man litade mer på sitt eget omdöme än på Guds vilja. Och gör inte vi samma sak när vi glatt unnar oss allt möjligt och sen gräver djupt för att se efter om det blivit över någonting att ge till Guds rike. Och nu talar jag inte bara om givande. Det handlar om all tid som vi ägnar Gud. När det gäller bön, när det gäller bibelläsning, när det gäller andakt. Det handlar om det tjänande vi ger Gud. När vi visar kärlek och omtanke till våra bröder och systrar i församlingen och kyrkan. Gud frälste oss ifrån vår synd, vår självupptagenhet, när han blev människa. Han som hade allt. Han som är sann Gud och sann människa. Han fick en säng i en krubba i ett stall. Född av en fattig moder. Han hade ingen kudde att lägga sitt huvud på. Han korsfästes mellan två rövare. Och han blev bestulen på sin yttre klädnad, sin mantel, när han dog. Aposteln skriver: när ni nu har överflöd på allting, på tro, tal och kunskap, på hängivenhet och på den kärlek som vi har väckt hos er, så överflöda också i denna kärleksgärning. Jag säger inte detta som en befallning, utan för att pröva om också er kärlek är äkta när andra visar en sån iver. Ni känner ju vår Herres Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Han förnedrades, utelämnades och led i ditt och mitt ställe. För att vi skulle bli rika. Rika på förlåtelse, rika på rättfärdighet. Rika på hoppet om evigt liv. Vilken rikedom vi äger genom tron. Det förklarar aposteln i Kolosserbrevets första kapitel. För de heliga ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet. Kristus i er. Härlighetens hopp. Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet. För att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Det är vår rikedom. För vår skull offrade han sig. Det var så han i handling uttryckte sin kärlek till oss människor. Han gick från avsikt, från föresats till handling. Låt oss se på Jesus Kristus. I honom, i hans självutgivande kärlek, i hans offer, hans gåva till mänskligheten, har vi grunden för vår kärlek till Gud och medmänniskan. Som Johannes skriver, genom att han gav sitt liv för oss, har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd, men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader, vi tackar dig idag för att du påminner oss om givandet. Förlåt oss för att vi i vår självupptagenhet inte ser vikten av att ge av oss själva till dig. Men tack för att du sände din son Jesus Kristus som gav sitt eget liv för vår skull. För att vi skulle äga förlåtelse genom honom. Och för att vi genom hans kärlek skulle fostras till goda givare. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.